A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Tricket är ju att låta pengarna gå en omväg. Att istället för att jag får in min lön och sen använder jag min lön för att täcka kostnader, så tar jag pengarna från min lön, skickar ner dem till tillgångar där de får jobba till sig och skapa en avkastning över tid. Och sen använder jag en del av avkastningen för att köpa mina lyxprylar istället för att jag bara använder min lön för att köpa mina lyxprylar.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 280. Och nu tänkte vi göra liksom ett litet tillbakahopp till vår serie Rich Dad, Poor Dad. Mm. Så att du, de som har läst boken var så här, vänta, tog det slut nu här efter kapitel 2? Så bara, nej, vi har bara gjort lite liksom stickspår förra veckan med Filip som vi intervjuade, som var faktiskt på en sån här resa också som vi kanske kommer in på, med sin att han vill försörja familjen på fastigheter. Mm. Och sen hade vi ju vårt 2 reflektionsavsnitt, det här med liksom investeringstrappan och
ja,
lite så.
Precis, ja.
Så att det blir lite tillbaka, och sen så blir det ju liksom naturligtvis så planeringen för avsnitten i januari som blir så bästa fonderna, 4 hinkar principen och lite sådant. Mm. Så att detta är ett fristående avsnitt, går superbra att lyssna på detta, men det är liksom i serien som var då avsnitt 273, 74, 75 och 76. Liksom. Och detta bygger ju på boken Rich Dad, Poor Dad skriven av Robert Kiyosaki för mer än 20 år sedan. Och detta är väl tredje gången vi gör en serie. Vi gjorde det typ i början 2008, sen gjorde vi efter ett par år. Jag tror att typ 2017 gjorde vi något avsnitt, och nu var det väl dags igen.
Nu har det blivit så extensivt då. När vi gjorde avsnitten förra gången det hände, så var det väl så att vi typ försökte gå igenom hela boken på
ett avsnitt. Ja, precis. Men det är som man fattar, det... man hittar ju mer nyanser. ja. Liksom. Nej, men jag tänker som vanligt, det som man behöver veta, så här, han är kontroversiell, det är okej, man kan liksom plocka guldkornen. Och sen han pratar ju väldigt mycket om så här, rika och fattiga, och då är det mycket som vi har pratat om i de tidiga avsnitten, det handlar om ett riktänk och ett fattigt tänk. Det handlar inte så mycket om liksom
summan av pengarna,
utan man kan nästan istället för säga riktänk säga överflödstänk eller bristtänk, tänker jag. Mm. Så att vi får se lite hur långt vi hinner på dagens avsnitt, men jag har förberett i alla fall, det är kapitel 3, 4 och 5 i boken. Vi kommer hoppa kapitel 4 som handlar om skatter. Det är lite så, liksom inte så mycket att säga. Det blir väldigt mycket värderingar, alltså väldigt amerikanskt, att skatter är dåligt. Och jag är så här, kanske inte riktigt samma sak
vi,
i Sverige.
Vi lever ju i Sverige, socialistiskt samhälle.
Ja.
Men du, jag tänkte på det med riktänk och fattigtänk. Man kan ju vara, man kan ju leva i ett afrikanskt land.
Och ha ett riktänk.
Och ha ett riktänk, men det är ändå vissa omständigheter.
Ja.
Nu kanske jag är ute på tunn is här, men omständigheter som måste till för att man också ska bli rik med sina pengar, eller hur?
Ja, men och de två behöver inte hänga ihop.
Nej, de behöver inte hänga ihop. Men,
det finns många rika som har ett fattigtänk.
Ja.
liksom. Mm. Eller som att bristänk, och då är man rädd. Man är rädd för att förlora pengarna, rädd för att någon ska ta dem, och liksom så här, rädd för att om man blir av med dem så blir man av med tryggheten etc. Liksom. Så att, mm.
Nej, men jag är bara fascinerad av det, för det är något som inte lirar helt med mig där, med riktänk och fattigtänk. Och ja. Att, det, är viss, att man, det måste ändå vara i en viss miljö liksom, som man har det här. Jag kan återkomma när jag har tänkt klart.
Okej, okay. Ja, vi får se.
Ja, vi får se.
Och sen så hade vi ju liksom feedback i något avsnitt här som bara, ja, men ni är lite så trevande, vart är ni på väg? Och så har jag pratat om här Riket Sammans 3.0, och vi har ju mycket diskussioner i forumet på det här. Och jag upplever ändå så att det har varit ett fall framåt.
Ja, det har det.
Och det var faktiskt användaren T-Bear, Torbjörn, som skrev en jättefin grej som gjorde mig nästan liksom så här tårögd, där han var så här också, men Rika Tillsammans är ju liksom att det speglar ju ditt och mitt liv.
Mm.
Och sen har vi haft den här diskussionen på forumet så här, är Rika Tillsammans oberoende eller inte? Och jag har liksom alltid knökat med den, för att på sätt och vis har jag velat säga så här, ja, vi är oberoende, men sen på ett annat sätt sa jag, nej, vi är inte oberoende. Och efter Torbjörns kommentar så har jag faktiskt landat i 4 meningar här som jag inte har visat dig. Så jag tänker att ni får så här reaktion här från Karo Live. Så vi får se. Men då har jag skrivit så här, jag skrev i forumet så här, vi är inte och vi vill inte vara. Och då har jag skrivit så här, vi är inte och vi vill inte vara en oberoende konsumenttjänst som konsumenterna.se eller Elpriskollen eller liksom någon som kommer från myndigheter. Mm. Liksom. Mm. För att jag älskar konsumenternas.se. Har du inte varit inne där och intresserad av ekonomi, då har du missat någonting. Liksom Sveriges liksom bästa liksom så här faktaorienterade sajt. Och skitbra. Det enda är liksom att den är lite trist. Alltså den är ju väldigt liksom fyrkantig. Den är väldigt, väldigt korrekt. Mm. Liksom. Så att det är nummer 1. Vi är inte och vill inte vara en oberoende konsumenttjänst. Sen så nummer 2. Vi är inte och vill inte vara en oberoende finansiell rådgivare. Som till exempel Småspararguiden eller Henrik Tell eller på Effektiv förmögenhetsförvaltning och sådana som har varit inne här. För att vi ger inte rådgivning, vi har inte tillstånden. Nej. Och vill inte göra det. Och sen som någon annan skrev också, jag tror det var Torbjörn också, att vi är inte och vill inte vara journalister som är oberoende av budskapet. För journalisten ska alltid sätta sig utanför storyn. Och jag är så här typ, har man lyssnat på så
jag vet det, inte, händer det i verkligheten?
Jo, men det,
ja, det kanske det gör.
Ja, jo, men det är ändå så här journalistiska liksom, ansatsen. Mm. Att du rapporterar och observerar, du sätter inte in dig själv i storyn.
Nej.
Liksom. Medan det gör ju typ vi hela tiden.
Ja.
Och sen tänkte jag också så här, och vi är inte och vill inte vara oberoende forskare som skriver liksom artiklar med vetenskaplig höjd.
Nej, det är vi inte heller.
Nej, och då blir jag så här, okay, men om vi inte är de grejerna, vad är vi då? Och då tänker jag så här, ja, men då är det ju så här, vi är de som hänger på konsumenternas. Vi har varit och träffat Småsparguiden, Andreas hänger ju i forumet med oss. Vi är inte oberoende av budskap. Vi berättar vad vi gör efter vi har träffat finansiella rådgivare. Vi tar hjälp live, vi gör bort oss live, vi rapporterar på vår tolkning av forskares rapporter. Nu har vi liksom, som sagt, dagens avsnitt är ju vår reflektion på Rich Dad Poor Dad. Så att jag tänker att, och jag hoppas att liksom, även du som lyssnar alltså, tänker så här, men vad fan detta. Det är ju det ni är. Jag vet bara, grattis, nu har vi catch up, liksom hunnit i kapp, tänker jag. Att vi liksom så här klär resan, alltså så här, du som lyssnar eller tittar, du hänger med på vår livsresa. Mm. Och ibland så blir det bra, ibland blir det dåligt, ibland lyckas vi, ibland misslyckas vi, ibland är vi trevande, ibland är vi självklara. Och att det är väl liksom att det har ett värde också, att det blir liksom mer. Alltså detta låter ju skitkonstigt, men vet du vad som dök upp i mitt huvud? Nu vet mina föräldrar är från Tjeckien och då skrev jag ett skolarbete om så här Pragvåren 68. Då var det så här, socialism med ett mänskligt ansikte. Och då tänker jag så här, ja men detta är en livsresa med förhoppningsvis ett mänskligt ansikte. Att istället för att liksom läsa indexfond och fondrobot, så ja men häng med oss här, så blir det liksom så här, häng med när vi sparar i fondrobot, eller häng med när vi gör bort oss och investerat i vin. Eller?
Ja, men precis så är det. Ja, och vi kan ju också ha reaktioner liksom,
ja,
som inte då den oberoende journalisten, ja, och, har det liksom.
Ja, och också så här som jag skrev i forumet, så att ja, men du vet så här, det finns ju den här artikeln i Sydsvenskan från typ 2014, kommer du ihåg den? Vi hyr hellre än köper dyrt.
Ja, ja,
när vi var liksom så här, pratade om vår hyresrätt och sen två år senare köper vi ett ganska dyrt hus i Malmö. Eller ja. Vi kör vår 10 år gamla bil för att sen efter 700 inlägg i forumet köpa en Tesla Model Y.
Mm. Så att, ja, men det måste ju förändras, alltså saker måste ju få förändras ju.
Ja, jag tycker det också. Men, ja, men det var i alla fall.
Så men jag, ska men inte jag tycker det är jätteintressant för andra som jobbar också i den här sfären, liksom, ja, influencersfären.
Ja, ja, ja.
De förändras ju också. Ja. Men det är, vi pratar inte så mycket om den där resan som man gör liksom, offentligen.
Nej, och framförallt, och vi ska inte prata om det. Vi ska, vi ska prata om Rich Dad Poor Dad. Men jag tänker att det som har fått mig att reagera lite på sistone, vi var inne på det, är att vi har ett samhälle där man liksom inte får göra misstag. Jag upplever så att man får inte lov att göra misstag.
Nej, för då reflekterar det tillbaks på en personlighet att och att man är dålig på något vis.
Ja. Och jag påstår att liksom halva grejen med Riket Tillsammans är ju att spegla att vi har gjort misstag, vi är trävande, vi liksom, som jag har beskrivit, så att jakten på den fina huset, fina bilen, fina titeln. Ja, och nu när jag uppnått det så bara så här, nej men det var inte svaret, nej men då får man väl stanna upp så som vi gör nu lite i livet och så okej, och välja om. Och sen vi har liksom inte rätt ut allt shit och vi bråkade senast för 2 timmar sen liksom om det där, eller inte om det men
om annat shit.
Ja.
Mm. Nej, men bra. Det är sant. Det är, men jag tror det handlar också mycket om att man vill att folk ska vara förebilder och sånt.
Ja.
Och
sätt oss inte på någon piedestal. Vi vill inte vara på en piedestal. Bra. Men jag tänker så att to be continued. Så att tack Torbjörn, tack alla ni i forumet och på Patreon som hjälper oss att berätta för oss vad vi är och inte är, liksom, tänker jag.
Mm.
Men rakt in i boken då är vi
kapitel
3. Kapitel 3. Och det kapitlet heter Mind Your Own Business. Och jag är, vad ska man säga så här, jag är lite osäker på översättningen. Alltså jag kollade, för vi har den svenska versionen också av Richard Porter-boken. Och då översätter de det så här, yrke och typ verksamhet. Och jag är så här, det lirar inte riktigt.
Mind your own business är ju liksom som en här copyright-skämt. Liksom.
Ja.
Mind your own business kan betyda då att
ta ansvar för dig själv.
Och skit i andra.
Ja.
Eller ta hand om din egen affär. Liksom,
ja, men precis. Din egen låda och ditt eget liv.
Mm. Mm.
Jag tror att det blir här, att det här handlar om så här, mind your... Alltså så här, ta kontroll, men bry dig om ditt eget liv.
Mm.
Så, så vi kommer liksom här lite, vad ska man säga, kämpa lite med översättningen. Men jag tror att agendan här är så här, alltså du behöver ta ansvar för ditt eget liv, för ingen annan kommer göra det och du behöver och ansvar i det. Det är liksom rubriken. Men han börjar ju mycket prata om finansiell trygghet eller finansiell säkerhet. Så vill du läsa de första stycken så kan vi reflektera lite över det.
Då är det på engelska. To become financially secure, a person needs to mind their own business. Your business revolves around the asset column, not your income column.
Ja, och vi kan stanna redan där. Då säger han så här, för att du ska vara finansiellt trygg liksom, eller ha en ekonomisk trygghet, så behöver du liksom ta ansvar för det här. Och det som är redan det intressanta här, your business revolves around your asset column, not your income column. Det vill säga att om jag ska ta och driva mitt liv på det här sättet då, mind my own business, så blir det att fokusera på tillgångarna snarare än inkomsterna. Och det kan ju vara så här, det kan ju låta så här, självklart.
Nej, det gör det inte. Nej.
Okej, okay. Men då tänker jag så här, okej, vad är inkomstkolumnen? Ja, men det är ofta där vår lön hamnar. Och, och han pratar om det också i boken, att när han frågar så, what's your business? Liksom, och då svarar folk ofta så här, ja men jag är banker, till exempel, jag jobbar på bank. Och då brukar han följdfråga så här, okej, äger du banken? Och då är ofta svaret så här, nej, jag äger inte banken, jag jobbar på banken. Och då är Kiyosakis poäng så här, nej men då är det ju inte din business, det är din profession.
Ja.
Alltså det är ditt yrke att vara bankman, men det är inte din affär att vara liksom bank. Och då kan man fråga sig också så här, okay, varför spelar detta någon roll? Jo, för att man kan säga så här att en timme nedlagd är på jobbet är ju en timme spenderad. För att liksom dealen med arbetsgivaren är så att du lägger in en timme och på den timmen så använder du din kompetens, din energi och din tid för att lösa vissa problem som arbetsgivaren har, och för detta betalar arbetsgivaren dig en ersättning. Men när du har fått lönen för den timmen så är den färdig, då är den timmen borta, än med för alltid. Liksom. Medans någonting du flyttar ner i din tillgångskolumn är ju någonting att om vi köper då liksom en fondrobot eller en global indexfond, ja men då kommer ju den vara där för alltid, och den kommer förhoppningsvis skapa pengar liksom i all framtid. Att pengar kan jobba liksom 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året och sen flera år i rad. Och till och med är det så att är våra barn kloka och inte rör pengarna i vår tillgångskolumn, så kommer ju de pengarna jobba för dem även i framtiden. Och det är det som Kiyosaki då, eller det är min tolkning, att det är det Kiyosaki menar. Att de flesta av oss måste ha koll på vår tillgångskolumn, men vi lägger så mycket fokus i inkomstkolumnen. Istället det här som vi pratade om i något avsnitt, att alla människor har liksom en resultat- och balansräkning ovanför huvudet, alltså imaginär. Och det är en fyrkant eller en kvadrat som är uppdelad i fyra delar. Och där uppe är då inkomst och utgifter, det kallas för resultaträkning, och under är tillgångar och skulder, och det är då balansräkning. Och väldigt enkelt, tillgångar är sådant som genererar dig pengar och skulder är sådant som kostar dig pengar.
Yeah. Yeah.
Eller skulder genererar utgifter och tillgångar genererar inkomster.
Mm. Nej, men jag tänker så också, som du säger. Men det som jag tänker också är att man kan ha, man har ju sin förlorade timme.
Ja.
Men den kan man åtminstone försöka omvandla till något som finns där för alltid ju.
Jo, precis.
I sin tillgångskull.
Jo, men precis. Och det är ju där också som vi pratar om, till exempel när vi pratar avsnittet med Monica. Eller vi kanske inte kom in på det så mycket med Monica. När vi pratar om så här typ 260 avsnitten där, att starta och driva företag. För att där finns ju liksom lite olika bra modeller för hur det där, hur man kan liksom förbättra sin situation. Och de flesta är så här, en timme arbetad, en timme lön, förbrukad för alltid. Och den affärsmodellen har ju många företag också, alla konsultbolag. Och det var ju så jag började min resa, så här, byggde, sålde en hemsida, liksom byggde den, sålde den. Och sen så liksom blev det en konsultlåda av det där, och sen i nästa steg så började jag liksom inse så här, nej men jag måste dessutom hela tiden jaga nya kunder, så kunderna kommer ju inte tillbaka, för då sålde vi så här ISO 9000 och ISO 14000 system. Och då insåg jag så här, men en redovisningsbyrå är en mycket bättre affärsmodell än en konsultlåda.
Ja.
För redovisningsbyrån kommer ju ha återkommande kunder, för de behöver göra redovisning varje år.
Mm.
Så det är en mycket bättre affär, för då kan det vara så att en timme i försäljning idag, istället för att sälja ett konsultuppdrag som är färdigt och sen måste jag leta ny kund, så räcker det att jag säljer in en kund till min redovisningsbyrå och sen ser till att den kunden är nöjd, så kommer ju de köpa av mig varje år. Men så där är redan en liten förbättring.
Redan, ja.
Redan lite förbättring. Nästa förbättring blir ju så här, okej, men kan jag börja ta betalt på kanske liksom abonnemang?
Mm.
Så att jag kan få återkommande intäkt utan att jag behöver vara där hos varje kund. Det är ju därför alla till exempel SaaS-bolag på börsen är så högt värderade, eller var innan kraschen, att till exempel Netflix etc. Mm. För de har ju inte en merkostnad för att om de har 1000 kunder eller 1001 kunder, och sen får de ju betalt varje månad för det där. Så att prenumerationsbusiness är ju på något sätt heliga graalen. Det är därför mer och mer, gud, så här, du köper inte en bil, du leasar en bil. Alltså du prenumererar på en bil.
Ja, precis.
Därför fler och fler tjänster liksom går ut på att man ska hyra dem än att köpa dem.
Ja.
Är du med?
Ja.
Och så kan vi, liksom ett mellansteg för oss var ju bloggen. Att okej, men kan vi göra ett avsnitt? Nu lägger vi ner den här tiden. Men det blir ju inte mer jobb för oss om det är 1000 människor som ser våra avsnitt eller 1100 människor som ser våra avsnitt. Så att det gäller liksom börja fundera på hur får jag liksom, kan jag sälja, kan jag, så här, den spännande frågan låter egentligen så här, hur kan jag göra någonting med min tid som jag kan få betalt för fler gånger?
Mm.
Är med? Och det är ju där till exempel alla sådana, folk gillar ju på utdelningsaktier. Ja, men du gör analysjobbet en gång och du köper den här och sen får du utdelning varje år. Eller yeah. hyresfastighet yeah. eller låt eller liksom liknande.
Mm.
Ja, det var långt.
Det var liksom första meningen här och då redan där är det en stor skatt.
Ja, ja. Ja, men precis, precis.
Ja.
Ska du läsa nästa?
Ja, financial struggle is often directly the result of people working all their lives for someone else. Many people will simply have nothing at the end of their working days to show for their efforts.
Mm.
Mm.
Jag tyckte detta var så här, så fint och så sorgligt.
Ja, men alltså, jag tänker också så länge man är medveten om att det är så och väljer det,
ja.
Så är det väl fine. Liksom. Men ja. Det kan vara så att man inte ens är medveten om det, utan man märker det efter ett tag att det är same old, hela tiden måste jag kämpa på. Liksom.
Mm.
Och det gör man märker det efter ett tag. Ju.
Ja, vad tänker du då?
Att då kan det ju vara så att man redan är inne i sin väv av inkomst och utgifter. Det kan vara svårt att förändra då.
Ja, så jag kan uppleva så när man tittar på detta att det blir nästan lite sådär Sisyfus. Alltså så att ja. Det blir nästan lite tröstlöst. Men eftersom ja. De flesta av oss har ju inget. Alltså det är ju verkligen så här in your face-fråga. Okej, vad har det kommit ut av din arbetsdag idag som du har glädje av på lång sikt?
Ja, den 25... Man kan hitta på allt möjligt, John. Att yeah. man har lärt sig nya grejer och det är bra för CV:t det här. Och...
Absolut, och det är inga problem. Alltså så här, Kiyosaki är ju också inne så här, earn while you learn.
Ja.
Alltså att läsa, men jag tror att det är nog många som kommer hem från jobbet och säger, jag har nog inte lärt mig någonting idag heller.
Nej.
Är du med?
Nej, och det är roligt att du nämner Sisyfos. Eftersom ja. Jag och våra barn läser gärna grekisk mytologi. Och Sisyfos var ju, han fick ju löfte om att om du får upp den här stenen upp för kullen,
mm.
då får du evigt liv.
Mm.
Fick han löfte om där nere i Hades. Och det kändes som att det kan, varje gång han fick upp stenen nästan,
mm.
så trodde han så, denna gången kommer det gå.
Mm. Ja, och så blev det liksom ett tröstlöst. Han lyckades väl
aldrig? Nej, aldrig någonsin. Eftersom ja. Det är inbyggd. Ja.
Så att det där är ju en sån där... Alltså så här, alla som driver företag eller liksom är anställda tycker jag så här, alltså en sån här tuff fråga som vi har pratat om innan. Många gånger så är frågan det värdet. Och den låter så här, hur kan jag tjäna pengar när jag sover? Eller hur kan jag få betalt för denna timmen flera gånger? Och det enklaste sättet för oss, för de flesta av oss, det är ju i så fall lägga timmen, få pengarna och sen kanske lägga dem i en investering som yeah. kommer generera mig pengar. För då kan jag ju liksom säga så här, men titta, det blev det här. Liksom. Mm. Och återigen, nu gäller det också viktigt att inte hamna i så här, rätt eller fel, bra eller dåligt, eller fan vad dålig jag är som inte har gjort det här. Utan, detta är ju alltså så här, en reflektion av något man kan göra om man vill. Detta är ju för guds skull ingen livssanning som vi pratar om här. Detta är ett perspektiv. Och alltid syftet med perspektiv är så här, intressant. Gav detta mig någon möjlighet? Gav detta perspektivet mig någon möjlighet som jag inte hade innan? Mm. Om ja, bra. Om inte, nej, liksom så här, lyssna på något annat.
Precis, man behöver heller inte vara 23 och känna så, jag har hela framtiden. För man kan också vara 57 liksom,
yeah.
och tänka så, okej, vad har jag gjort med mitt liv? Ja, men nu fick jag något nytt.
Ja, precis. Bra, ska du läsa nästa?
Mm. The primary reason the majority of the poor and middle class are fiscally conservative, which means I can't afford to take risks, is that they have no financial foundation.
Mm. Precis. Så han säger så att de flesta som har ett bristtänk eller som är i medelklassen eller så här, behöver liksom, har inte möjligheten att ta risk. Man har inte möjlighet att starta eget. Man har inte möjligheten att kanske byta jobb. Alltså jag har ju på riktigt träffat folk som inte har som säger, nej, men jag har inte råd att byta jobb. Jag trivs inte på det här, men nu har vi den här lönen och om jag byter så kommer jag få det sämre. Och ännu värre, jag har träffat tyvärr oftast kvinnor som är så här, nej, men jag har inte råd att ta risken och skilja mig.
Mm.
Liksom. Och jag till och med har en kompis som jobbar på bank som sa så här att alltså om jag träffar en medelålders kvinna som kommer själv utan sin man så är det liksom över 50% sannolikhet att jag kommer få frågan så här, har jag råd att skilja mig?
Mm.
Så att jag tycker liksom...
Att man är fast i någon i sin finansiella situation, det måste ju suga livskraft ur en liksom.
Ja, men vi behöver ju bara kolla på vår egen situation där vi liksom så här lite, jag skrev om det på forumet lite, jag har kört i diket. att liksom vi pratar om det här ekorrhjulet. Där jag själv liksom så här, utan riktigt tänkt på de senaste ett åren hamnat i en situation där det blir liksom så här stress. Mm. Att liksom så här, okej, något felbeslut, liksom, och lite tuffa ekonomiska tider, corona, vi kör inga utbildningar längre i den utsträckning som vi gjorde, så liksom så här, riket tillsammans går back, och plötsligt så blir det liksom stressigt. Och sen så har vi också liksom då funderat på, okej, men behöver vi, är det verkligen rimligt att vi ska bo i ett hus som kostar oss mellan 20 och 30 000 i månaden? När vi sen liksom jämförde så här, ja, fast vet du, om vi hade sålt huset, betalat skatten, tagit pengarna, satt in dem i en bostadsrätt, så hade vi kunnat ta utgifter på 10 000.
Ja, precis.
Liksom istället för liksom 25 000. Mm. Är det värt de 15 000 liksom kronorna extra i månaden?
Men då har vi åtminstone haft tankar på hur vi ska förbättra vår situation. Ju.
Jaja.
Ja. Men här pratade han om att folk blir konservativa i sina liv liksom, för att de känner inte att de har den finansiella
grunden. Och man kan inte ta investeringsrisker heller.
Nej, liksom, precis.
På det sättet. Men du kan ju läsa där, för det är en fortsättning.
Yeah. When downsizing became the in thing to do, millions of workers found out their largest so-called asset, their home, was eating them alive. Their asset was costing them money every month. The car, another asset, was eating them alive. The golf clubs in the garage that cost $1,000 were not worth $1,000 anymore. Without job security, they had nothing to fall back on. What they thought were assets could not help them survive in a time of financial crisis.
Mm. Och nu beskriver han ju 2008.
Ja, liksom, nu beskriver han 2008. Ja. Jag tänkte så, det
är, det är väldigt, väldigt aktuellt. Det.
2022.
Ja, och början av 2023. Mm. Alltså, vi har ju forumet också så här. Jag har sett liksom bostadsrättsföreningar som har höjt avgiften mellan 10, 20, 30, 40 procent. En förening har ju till och med höjt avgiften om 70 procent. Liksom, 70 procent
har månat. Ja, de har varit tvungna till det. Tvungna det kan ju inte vara något val. Alltså.
Nej, och då blev det ju liksom så här. Och vi amorterade ju ganska mycket pengar. Men som, det är ju roligt att vi började prata om det huset, 25 000 och så bilen.
Ja.
För att vi har liksom så här insett, alltså här, bara snabbt överslag. Ett billigare boende och inte vår Tesla, så hade vi liksom kunnat halvera våra kostnader.
Mm.
Och det blir ju också en sån här liksom, ja, men någonting att fundera över. Och att liksom vara ärlig med så här, vad kostar detta egentligen? Och inte bara den finansiella kostnaden, vad kostar detta i tid och i stress? Där du har varit arg på mig, så här, för din rädsla är att jag ska jobba ihjäl mig, för jag jobbar i mina 70-80 timmars veckor.
Mm.
Och då blev du liksom så här, men är det värt om du sen går och dör? Och så är jag här. Vad sa du? 47 år gammal. Och,
ja, något sånt. Ja.
Ja,
så bara sitter man här med och så ska man ha detta själv liksom, som du har jobbat för.
Ja. Ja, men precis.
Det är ju så helt sjukt ju. Ja, låt oss gå vidare.
Nej, men säg.
Nej, för jag hade inget mer att säga.
Ja, så att ja, men det är så här, det blir lite, så här, lite dålig stämning.
Men vad ville vi säga, något speciellt med det här, the downsizing?
Nej, men att
när man då inser att man har massa
nej, men
vad heter det?
Nej, men jag tänker att det blev, att ibland hamnar man i diket. Att det var så här, det var inte så här det var tanken att det skulle bli. Och drivkraft, men sen är återigen att ha, liksom vi brukar säga så här, det handlar om att ha empati med sig själv, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. För att, som sagt, för 5 år sedan, eller liksom så 2016 när vi köpte huset, så ville vi ha ett stort hus, sen ville jag ha en ny bil, och sen ville jag ha, ofta mycket här jag märker, men att liksom så här, nej, men jag har velat ha min titel eller vad det är nu. Och så nu har vi fått det och så inser jag så här, men det var ju inte det som var grejen, kanske.
Nej, men du fick testa det i alla fall.
Ja.
Det är väl okej.
Ja, precis. Och då får man ju liksom säga att nej, men nu har jag ju inte tänkt på så här, huset kommer att tjäna massa pengar åt oss, så att jag tycker ändå har varit ganska nykter i det där. Men det går ju inte att sticka under stol med att hus och bil driver ju kostnader där.
Mm.
Och då kommer hans förslag på lösning i nästa.
Ja. Start minding your own business. Keep your daytime job, but start buying real assets, not liabilities.
Mm. Precis. Mm. Och real assets, då, saker som genererar inkomst. Det har vi ju pratat om, aktier, räntor, fastigheter, skog, ja.
Immateriella
rättigheter, företag, småföretag, etc.
Yeah.
Ja.
When I say mind your own business, I mean to build and keep your asset column strong. Once a dollar goes into it, never let it come out. Think of it this way. Once a dollar goes into your asset column, it becomes your employee. The best thing about money is that it works 24 hours a day and can work for generations.
Mm. Så att det blir, jag gillar ju detta så här, once a dollar goes into it, never let it come out. Alltså så här,
aldrig ut den här.
Nej, så, och det är ju det jag gillar också. Så här, ja, men in med pengarna, spara dem, låt dem växa.
Nej, men det tänker jag att då kan man ju vissa kan kanske tycka att det låter jädrigt märkligt och tråkigt och så. Men vi har ju varit inne på det innan, att man ska ju, om man nu ska spara till någonting speciellt, så är det ju inte där de pengarna sitter. Eller hur? Om man har sin Thailandsresa.
Nej.
Då är det ju inte i den här tillgångskolumnen som de pengarna läggs liksom specifikt, eller hur?
Jo, det blir det, ja, ju, det för blir, att de hamnar ju på bankkonto, men det är ju inte det, det är ju inte det han menar.
Men jag tänker att om man liksom aldrig har hört det här innan, så kan det nog kännas lite så. Här ska pengarna bara sparas, och sen så ska mina barn ta över, och sen ska deras barn ta över.
Mm.
Det låter ju helt
precis, men då har vi ju balans,
dött, liksom.
Precis, men då har vi ju den här balansen die with zero. Som man säger, du behöver ju inte lägga in mer pengar än de pengarna du behöver. Alltså lite som den här ekometaforen. Ja. Alltså så här, om jag är en ekor och jag behöver liksom ekollon för att överleva liksom vintern och sånt. Jag behöver 100 ekollon, ja, men samla på mig 100 och så lägg på 20% för att vara helt säker om vintern blir längre än vad du tror. Men där är liksom ingen poäng med att ha 50 000 ekollon. Alltså,
Nej.
Så att det handlar ju om att göra det rimligt. För då kan man ju också fråga sig, okej, men om den här ekorren nu har samlat på sig 2 000 ekollon och behövde 110, då kan man ju fråga sig så här, skulle inte den här ekorren kunnat gjort annat på den tiden än att samlat de där ytterligare 1800 ekollonen som kanske faktiskt inte behövdes? Och då är vi tillbaka liksom på Erik Strand där, att liksom så här, månadsspara absolut, men månadsspara för guds skull inte mer än vad du behöver, för att då är frågan så här, behöver du lägga den tiden, göra de uppoffringarna? För att lite som vi pratade förra veckan med Filip också, det finns ju någonting, ett koncept ändå som heter proof of work, att det är väldigt få människor som får sin förmögenhet gratis eller utan jobb, utan det har ju ofta varit en ansträngning. Och då är frågan så här, men behöver du göra exakt hela den ansträngningen i all tid?
Nej.
Liksom. Och jag tror att det kommer i nästa mening också.
Mm.
Om du läser.
Keep your day job, be a great hardworking employee, but keep building that asset column. As your cash flow grows, you can indulge in some luxuries. An important distinction is that rich people buy luxuries last. Last kanske det heter. While the poor and middle class tend to buy luxuries first.
Så att, jag ska bara säga en parentes. Alltså vi har också den svenska boken, men den svenska översättningen är inte lika bra som den engelska. Så att jag har hela originalspråket här. Och det här är han inne på det. Att när ditt kassaflöde ökar, alltså när du börjar få utdelning, när du börjar få inkomster, när dina fonder ökar i värde. Så som vi till exempel väldigt tydligt sa 2021. När börsen hade gått upp med liksom 2021, tror jag att svenska börsen gick upp 39%, då släppte vi ett avsnitt i januari som var så här, men ta ut en del av dina pengar och fira.
Mm.
Men det är här som man ser skillnaden, och här blir det också snett, för att säga en rich people, nej, återigen, människor med ett överflödstänk eller ett riktänk, inte nödvändigtvis rika människor, är att de köper sina luxuries, alltså de här lyxen, sist. Liksom att, att spelet blir att så här, hur kan jag köpa det här för avkastningen av mina pengar istället för att jag köper det med mina pengar så att jag inte får någon avkastning. För då är vi återigen och köper det för avkastningen, ja, men då kan jag räkna med att den här avkastningen kommer ju komma igen. Jag har ju liksom bara använt, liksom om jag har haft 100 000 och jag har fått 10% avkastning, då är det 10 000. Om jag då köper en grej för 5 000 kronor så har jag ju mina 100 000 kvar även till nästa år. Så i bästa fall om då börsen ger sina 7% om året, ja men då betyder det att du kommer kunna köpa den här luxuryn för 5 000 kronor varje år utan att då behöva använda pengarna. Medan om jag köper det i början, ja, då blir det ett jäkla slit för att jag kommer aldrig få avkastningen utan jag kommer hela tiden äta upp mitt kapital.
Men har han kommit fram till det? Man bara gör en generalisering.
Alltså jag tycker det är ganska logiskt.
Nej, men det är inte logiskt tycker inte jag.
Vadå?
Nej, alltså nu vet jag ju inte hur Ingvar Kamprad eller Buffett eller andra som är bevisat liksom snåljåpar och sen blir rika. Om de liksom köper lyxvaror, det kan säkert vara så att de aldrig har köpt lyxvaror och sen inte gör det fortsättningsvis heller liksom. Alltså att man måste göra ändå det skiftet så. Nu kan jag köpa lyxvaror, men då kanske det inte, alltså du vet, jag tycker det är så intressant att han kommit fram till det här. För vi vill ju alla ha lyxvaror, vi vill ha dem nu liksom.
Ja, eller
men
inte.
Men är det vissa som inte äter sin marshmallow först utan väntar tills de kan få två?
Ja,
liksom?
Jag upplever så att jag har ganska länge väntat på min marshmallow. Jag gillar ju uppskjuten belöning. Det är så här, det är uppskjuten belöning.
Men jag känner att jag har inte det i mig utan jag har behövt träna upp det.
Ja, men det är klart att det är inget sånt man föds. Bara så här, grattis, du kommer bli ekonomiskt framgångsrik. Och sorry, liksom, du är det kört för dig.
Ja, det är ju en upptränad förmåga.
Ja.
Ja, då måste vi vara noga med att träna våra barn i detta.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, absolut.
Ja, det tycker jag att vi ska.
Ja, ja.
Uttryckligen. Jag njuter ju av att veta alltså, nej, jag kommer inte lägga 50 000 på en resa detta året. Men, därför att jag kommer inte behöva lägga ut den på Instagram. Som vissa andra, ja, har denna typen av livsstil. Liksom.
Ja, men balansen blir, återigen, om vi tar Teslan, vi tar oss själva som exempel. Så ja, det var väldigt länge vi inte hade Teslan, eller hur? Sen köpte vi den för att vi kunde få den liksom, på avkastningen i företaget. Ja, och vi hade råd med det. Och nu, så när jag tittar på det, så tittar jag på så här, men så här, var det värt det? Jag vet inte.
Mm.
Sanningen är så här, jag vet inte. Men det är ju inte som att vi har någon konversation pågående här hemma. Du vet, Karo, du vet den där nya Porsche Taycan?
Nej, det har vi verkligen inte.
Eller hur?
Vi har inte den konversationen, nej.
Nej, och då menar jag så här, så att det blir liksom balansen. För nu behöver jag liksom inte träna efter den där, för jag har testat. Och då blir det mycket lättare att spara de pengarna i framtiden.
Mm. Mm.
Upplever jag. Så att det är därför det är hela tiden den där balans att någon gång, för att hela tiden ha uppskjuten belöning, det är ju som att baka en kaka som du aldrig äter. Och då kan man också fråga sig, var det lönt att baka den här kakan om du aldrig fick smaka på den?
Ja, men
vad var syftet då?
Hur ska man då göra? Ja, det är såklart man kan gå den vägen att man lägger undan och köper tillgångar och sen så får man till slut en avkastning där man kan då köpa sin lyx.
Ja.
Men det kan ju också vara så att det tar lång tid om man tycker det är jättejobbigt att inte få smaka kakan.
Ja.
Då måste man ju ändå kunna hitta andra sätt att testa den här lyxen på.
Ja, man kan hyra kakan.
Man kan hyra kakan.
Man kan hyra en Porsche. Eller
man kan låna någons Porsche.
Ja, ja, eller som Moa brukar ju prata om Praha.
Ja.
Praha, testa så här. Ja, men har du en önskemål om ett hus i liksom Göteborgs skärgård, ja, men hyr det på Airbnb en vecka. Och så testa
jag älskar det, för det kan vara så att man kommer på att ja, det är detta jag ska jobba mot.
Ja.
Eller så, ja, nu har jag provat det var inte, inte så mycket. Liksom.
Nej, och där också, vi hade ju exempel, vi har ju det här ekonomiverktyget Spirekta, som där har vi lite temakvällar som är liksom mer så konkreta. Och då hade vi liksom häromdagen en temakväll om budget. Och då hade vi en ganska lång diskussion om skillnaden på budget och prognos. Där jag då en kompis Charlie pratade ganska länge, där han tyckte att liksom, han tyckte att jag gör ofta prognoser och jag gör inte budgetar.
Nej.
För en prognos var så här, nej men jag har 100 000 idag, jag tror jag kan få 7% avkastning, då kommer de 100 000 vara värda 200 000 om 10 år, 400 000 om 20 år och när jag är 75 så kommer de vara värda 800 000. Och då var han så här, ja fast Jan, det är ju roligare liksom att fundera så här, hur mycket pengar behöver jag när jag är 65? Ja men okej, då behöver jag 10, liksom jag vill ha, och då kommer nästa fråga, okej, hur mycket pengar behöver jag när jag är 65? Det betyder så här, vilket liv vill jag ha när jag är 65? Ja men, och så säger han så här, ja men du vet, om du vill då ha ett slott i Frankrike med liksom hektar av vinodling och eget champagnemärke, sorry, det kommer inte funka med 100 007% avkastning.
Nej.
Du vet, så då är det helt orealistiskt, liksom helt orimligt att du ska ha ett slott i Frankrike med egen champagnegård. Då behöver du göra en budget, då behöver du göra en plan som säger så här, okej, jag vill ha ett slott i Frankrike när jag är 65. Okej, vad behöver då ha hänt när jag är 63? Vad behöver hänt när jag är 60? Vad behöver hänt när jag är 55? Vad behöver hänt när jag är 50? Vad behöver hända tills jag är 45? Och så får man liksom jobba sig bak och ta en plan på det sättet. Då blir det rimligt att kanske nå det där målet när jag är 65. Mm. Medan det kommer inte funka om du prognostiserar fram dig.
Nej.
Till det. Så jag tror att det handlar om liksom så här, att skapa sig den här planen, att fundera.
Mm.
Fundera kring det. Men sporten, detta, Caroline, tycker jag ändå så här, detta snudde vi ju redan för 10 år sedan. Att vi har ju haft vissa, så här, vi sa ju så här, men vi flyttar inte till huset förrän vi skulle kunna täcka vissa kostnader då med utdelning eller med.
Ja.
Mm. Och det har vi ju liksom ändå levt enligt. Liksom. Mm. Men sen kan man ju fråga sig, liksom, frågan som vi har kommit till nu, är det värt att ha den utdelning i förhållande till det jobbet och liksom allt det andra som behöver hända?
Mm.
Bra. Du kan läsa den sista meningen, för den är ju lite så.
Yeah, the poor and the middle class buy luxuries with their own sweat, blood and children's inheritance.
Mm.
Mm. Liksom. Det tänker man inte när man står där och betalar 2000 spänn på något, att detta kunde vara ens barns arv.
Nej. Nej, det kan jag säga, det har jag aldrig tänkt. Jag har tänkt ibland på det. Jag har ibland tänkt på det, som till exempel när vi är ute så här på marknader ibland med barnen och så vill de ha någon skitgrej, och så tänker jag ändå så här, ja men detta har jag ändå jobbat för i en timme eller behövt fakturera 1500 spänn för. Vad är det blev?
Ja, och jag tänker på när Charlie Söderberg på en föreläsning för flera år sedan pratade om det här med att när han i Lyxfällan pratade med någon som hade rökvanor.
Ja.
Och att rökaren då till och med hade kunde ha tagit pengar från barnens födelsedagsgåva från farmor.
Nej, men så här, precis. Barnen hade inte råd att gå på ishockey.
Nej, berättade du det.
Ja, men så var han så här, barnen, och då frågade han så här, röker du framför barnen? Liksom så här, liksom berättar du för dem att de kunde gå på ishockey men att du hellre röker? Och när barnen, nej, när barnen får present från farmor, har du berättat för dem att du har rökt upp den?
Det är så. Det är som en snyting.
Ja.
Har detta hänt på riktigt, att han har sagt så till någon i Lyxfällan? Jag måste hitta det i klippet. För jag, eller det kan vara så att det är teoretiskt. Liksom.
Ja, men alltså så här, varianter på det har jag ju sett i Lyxfällan. Nu har jag inte sett Lyxfällan på väldigt länge. Men det blir ju liksom så här att stanna upp och tänka efter. Vi tänker inte på att så här, nej men vi köper. Och detta var väl en av de grejerna som kom i den här kända Fire-boken. Alltså jag har glömt
vilken
vad den heter.
Vilken är den Fire-boken?
Nej, men det är en av de första som Your Money or Your Life, tror jag att den heter.
Ja, okej.
Där liksom en av teserna är just där, det med räkna om det du handlar i den tiden och den energin du har lagt ner och köpa det. Och då blir det så här, okej, men var det värt att köpa den här grejen? Var det värt de timmarna? Och som företagare blir det ju väldigt tydligt. För då vet jag ju exakt hur mycket jag behöver fakturera, hur mycket jobb jag behöver göra för att det ska bli den prylen.
Mm. Mm.
Eller som någon sa också efter något förra avsnittet, att det finns något som heter så här skattefridagen eller friskattdagen. Det var något så här, jag kan länka det sen i kommentarerna, men att typ 18 juli eller 18 juni, det är då man börjar jobba för sig själv, för framtiden från 1 januari till 18 juni eller vad det var, då jobbar man för staten.
Ja.
Liksom. Och det är också så här intressant.
Ja,
liksom.
Precis.
Mm. Bra. Ska vi ta
nästa här?
Ja.
When assets generate enough income to cover luxuries, that's when you can buy them.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, det är väl det vi har pratat om nu. Liksom. Att, att ha som målet, att spela spelet, att jag köper mina lyxgrejer när jag kan finansiera dem med avkastning från mitt kapital. Eller från min maskin. Liksom. Mm. Vad? Du ser så fundersam ut.
Mm. Vi kanske ändå borde budgetera, John. Vi har ju inte gjort det på
länge, nej.
Och jag blev väldigt så sugen på det nu efter att Charlie hade lagt fram det på det viset.
Ja, alltså jag kan ju säga att det är ett jättebra avsnitt. Han pratar ju till och med så här. Att det var någon
ett direkt avsnitt,
ja,
var det.
Ja, precis. Mm. Precis. Vi lägger länk till det. Men för de avsnitt, till skillnad från våra, så spelar vi in dem live med publik. Mm. Så att man kan komma med frågor och kommentarer. Och det roliga var det var någon som skrev så här: ja, jag är jättesugen på att leva ett högst orimligt liv.
Va? Vadå? Jag fattar inte, vadå för orimligt liv?
Jo, men för att om man tittar på det, att ha ett slott i Frankrike när man är 55 med en champagnegård, det skulle de flesta säga är orimligt.
Ja, det är för de flesta, ja.
Ja, eller, och det kan vara, nu är det bara en metafor, okej? Okay? Ja. Det kan vara att någon vill ha en Porsche eller det var, och många kommer säga nej, men det är orimligt, det går inte. Och då var det en deltagare som sa så här: jag vill leva ett orimligt liv. Liksom. Jag tyckte det var så fint.
Ja, det är fint.
Ja.
Think creatively about what your business is. It's not your profession.
Ja, så skilj på, men den svenska översättningen så var den så här: skilj på ditt yrke och på din verksamhet.
Jo, men han skriver så här: think creatively about what your business is.
Ja. Ja, vad? Läs nästa mening, kanske blir enklare för
acquire the type of assets you love because you will take better care of them and enjoy learning about them.
Mm. Så han säger så här, ja, men sköt din egen affär, sköt din egen liksom verksamhet, och i verksamhet, och återigen, behöver inte vara eget företag. Det är inte det pratas om här. Det är så lätt att hamna i den fällan. Så att, och här har vi också haft en lång diskussion på liksom i forumet. Så här, hur hänger detta ihop med det avsnitt som vi gjorde här om indexfonder? Absolut, så jag kan ju ha, jag gillar ju genuint gillar indexfonder. För det ger mig möjlighet att göra andra saker. Men jag gillar ju också till exempel företagande, eller som vi på Patreon pratade om att vi har i vår lekhink, som vi också har en diskussion, den kanske ska döpas om till hobbyhink eller lärohink.
Ja, den har många i namn.
Lärohink är väl det, han är väl inne också, enjoy learning about them. Så jag lutar åt att den kommer att heta lärohink framgent. Nej, men till exempel vin. Vi har investerat lite vinflaskor. Och så var vi i Danmark och besökte lagret där våra vinflaskor är, för att när man då investerar i vin, så i Sverige så har vi både alkoholskatt och moms. Och det är väldigt svårt att göra en affär, alltså om vi, liksom en investerare inte behöver betala moms och alkoholskatt och vi behöver göra det. Så att då finns det liksom sätt hur man handlar med vin utan alkoholskatt, utan moms. Och då var det ju väldigt roligt att åka till Danmark och kolla på våra flaskor och läsa om dem. Och sen har vi till och med, jag brukar skoja när det gäller då de här vininvesteringarna, att ja, men vi köper flaskor som vi gillar, och behöver vi pengarna om 20 år, ja, men då säljer vi dem. Behöver vi inte dem så dricker vi upp dem. Och sen så var det dessutom en, när vi träffade en när vi var där i Danmark, så sa han så här: ja, och dör man i förtid så har jag skrivit i mitt testamente så här, att då ska flaskorna drickas upp på min begravning.
Ja, det absolut. Och, det vill jag också skriva i mitt.
Ja, eller jag är mitt. Så, ja. så att då tänker jag så här, okej, men om det inte kommer någon på begravningen så där kommer bli jävligt fin champagne. Så att blir det ett...
Det är någon asiater köpt dem av oss.
Ja.
Nej, men då, jag vet inte vad jag skulle... Då kanske jag skulle köpa en skock, sån här kashmirfår eller något i Mongoliet. Men vet du om att det finns det finaste kashmirmärket i världen har en egen... vad heter det? En egen sån jord av kashmirjätter, det är det.
Okay.
För att säkra sin tillgång.
Okay.
Det, man kan inte lita på att de som har så 100 000 djur ska säkra den. Och att okay. Det ska vara fin kashmir. Då köper man en egen sån skock. Flock. Liksom.
Ja, jag visste inte ens att du gillade det.
Jo, men jag gillar fina material och sånt. Men det är gjort som fan.
Ja.
Ja, men, det väcker ju tankar. Alltså. Vad är det jag älskar? Alltså, jag vet ju inte ens vad jag älskar för någonting som kan ge avkastning till mig.
Ja.
Helt ärligt. Jag vet inte. Flaskorna ger ju inte någon avkastning nu.
Ja, det är klart typ de har ökat. De har ökat
i värde. Det har de visserligen.
Mm. Ja, det är väl en av få investeringar som har gått riktigt bra för oss i år.
Champagne. Ja, det dricker man när det går dåligt och när det går bra.
Ja. Mm. Så att jag tror att detta var ju det Kim Marit var inne på också i ett avsnitt när vi reflekterade den veckan, att problemet med indexfonder, och detta skulle jag faktiskt säga är det största problemet med indexfonder, och detta har jag nog inte adresserat innan, det problemet. Och det är ju så här, nej, I'm sorry, men indexfonder ökar inte din finansiella kompetens. Eller din finansiella intelligens.
Nej, det gör det ju inte, absolut.
Och jag gillar ju småföretag. Det är ju därför jag liksom från tid till annan leker managementkonsult eller hjälper styrelser eller hjälper kompisar. Jag är så, tyvärr så är det så här, är det någon kompis som har företag så brukar jag vara där och pilla. För att jag tycker att det genuint är roligt. Och jag har lärt mig sjukt mycket om det. Men där tror jag också sen att jag tror nästa nivå här för Kiyosaki är ju så att lyfta detta bortom, alltså så här, jag kan ju dela upp my business också, sen på, okay, men jag har mina indexfonder som är min bas, sen har jag min lärohink och sen fokuserar jag på lärohinken för att försöka liksom skapa mer pengar, för det kommer i nästa avsnitt där vi kommer prata om det där kapitlet heter så här, rika människor skapar pengar. Inte rika människor tjänar pengar eller rika människor får avkastning. Rika människor skapar pengar. Och det kan man göra i lärohinken. Men jag kan alltid också ha en bas med mina då indexfonder till exempel. Så jag upplever att så här, det blir liksom det är nyanserna. Nu är vi inne på liksom detaljer med det där. Men jag tycker absolut att man ska ägna sig åt sådant man tycker är roligt. Det har ju ändå varit den röda tråden i
men
mitt liv.
Men sen kan det vara så också att man skaffar sig kashmirjätter och så tycker man inte det är så himla kul ett tag. Men sen tycker man om det igen. Liksom.
Ja,
det kan vara så
men
att man
kan
inte
engagera
vet
sig i kashmirjätter utan att ha dem i trädgården, Caroline.
Jag vet, men jag funderar liksom på det där att jag är så ombytlig.
Vadå då?
Nej, vi behöver inte ta det nu.
Jo, men
jag vet inte vad jag tycker om för några assets, tillgångar.
Och förmodligen så är det fler som tänker exakt samma sak. Så här, shit, jag har aldrig ens funderat på liksom, acquire the type of assets you love because you will take better care of them and enjoy learning about them.
Ja, alltså, det köper jag helt av och jag tycker det är perfekt. Men jag vet ju inte vad jag tycker om för någonting. Nej.
Så ta tid, behöver
och så
svara
kan det vara så att
för...
man tycker om det och sen tycker man inte om det.
Ja. Ja, men absolut. Och då byter och säljer man dem och så byter man.
Ja, det är klart. Det är ju tillgångar för någon annan också.
Ja. Mm. Är du med? Och detta är också återigen varför jag gillade så mycket att ta Filip-avsnittet förra veckan med det här. För han älskar ju sina fastigheter.
Mm.
Du vet, han älskar att renovera dem. Han älskar göra det med Leif, hans, vad var det, hans frus pappa eller svärfar.
Ja, men det
eller...
var någon gammal
äldre herre,
som hade erfarenhet.
Ja, mm. och enda anledningen till varför han kan lägga in de här 70-timmars veckorna, det är ju för att han älskar det.
Mm.
Och jag tror att varför kan jag lägga den här tiden på småföretag? Jo, men för jag älskar att hjälpa mina kompisar som driver sina småbolag. Och jag var så här, men du vet att du kan göra det här. Liksom. Sen kanske man ibland ska ta sin egen medicin. Men det är en annan... det är en annan fråga liksom, som inte har gått folk förbi i forumet, kan jag ju säga. Nej. Också. Bra.
Ja.
Men han har ju också lite så här reflektionsfrågor i slutet av varje kapitel. Mm. Ska vi ta dem?
Ja. Ett, what is your profession and what is your business? How do they differ?
Så jag skulle väl säga att för mig, som är profession, är väl lite blandat. Jag brukar säga så här, jag är programmerare och det har jag gjort en business av. Och det har jag liksom Spirecta, som är vårt ekonomiverktyg. My profession är så här, okay, jag gillar ju att vara influencer. Eller liksom, jag gillar ju inte det, men det är vad folk, vad folk säger. Men det är ju Rika Tillsammans.
Ja.
Och sen så är mitt yrke konsult. Och där har jag ju gjort, har jag en konsultlåda. Tänker jag. Så att, och sen investerar jag i indexfonder. Så jag skulle väl säga att jag dribblar väl i alla tre. Och detta har varit tydligt för mig i, alltså inte när jag föddes, men detta har väl liksom förfinats de här senaste 20 åren. Vad tänker du? Så jag, alltså vad jag försöker säga är så här, jo, men att det kan låta så jävla självklart och fisförnämt när jag säger det, men det är ju alltså så här, det är ju lätt att sitta 20 år senare och titta tillbaka och säga, titta, jag gjorde det och så blev det och det. Det har ju inte liksom, det har ju inte varit enkelt.
Nej, det har inte varit enkelt. Men jag tänker också att jag nog inte vet riktigt vad min business är. Du jobbar ju mer på businessen än vad jag gör.
Ja.
Det tåls att tänka på.
Mm. Och det är väl en fantastisk grej att vara så här, ja, jag vet inte vad min profession är.
Eller vad min business är.
Nej. Liksom. För du har ju dessutom, du har ju varit forskare.
Mm.
Och det var inte,
men det var också en profession.
Ja, och det var inte din business.
Nej,
liksom, och sen slutar du med den profession. Ja, nu hänger du med mig här, vi jobbar i vårt företag. Så jag skulle säga
jag hade ju en business däremellan där jag höll på med mina och gav utbildningar till forskare. Så det var ju en business jag hade, inte som gav mig så mycket. Alltså det var inte en tillgång som gav mig avkastning. Men, men ja, det tåls att tänka på.
Ja. Och sen är det också så här, återigen, glöm inte bort indexfonderna och sparandet.
Mm, det är grunden.
Ju. Ja, det, och det är också så här, what's your business? Ja, men min business är att investera i indexfonder. För att jag tar pengarna därifrån och flyttar dem till indexfonder. Jag flyttar dem från min inkomstkolumn till min tillgångskolumn. Så att, ja. Men jättebra fråga. Och återigen, så här, det är okej att inte veta. Bra.
Nästa då, två. What are things you might have counted in your net worth before reading this chapter? How do you view them now?
Så är det några saker som du har sett som tillgångar förut i ditt liv, men som du inte längre ser som tillgångar? Han pratar om så här golfklubbor, eller han har ett exempel. Så här,
nej, men vet du vad? Jag har för länge, länge sedan avfärdat väldigt mycket som vi äger. Eftersom jag handlar på second hand-marknaden så märker man ju tidigt vad som liksom bara faller i värde på en gång. Det kan vara fina grejer.
Kan du inte ge något
faller
exempel?
I värde på en gång. Men så fort man har börjat använda typ en sån en tröja liksom så faller den till hälften av sitt värde. Den ska ha lapparna kvar, men inte ens då. Liksom.
Mm. Men kan du ge några exempel? Jag vet att du pratar om någon klänning, att du kom till mig och sa bara, vet du vad den där klänningen kostar ny?
Ja. Ja, precis. Det kostade den 5 000 ny. Jag köpte
vad var
den.
Det för en klänning?
Vi har Diane von Furstenberg var det. Mm. Och så köpte jag den på 50% av. Och sen har jag då haft den väldigt mycket.
Mm.
Och så har jag tänkt så, nu har den nästan liksom använt så mycket så att det var värt det.
Ja. Ja.
Nej, men skulle jag sälja den så skulle jag inte få så mycket för den.
Nej.
Så är det ju. Så man kan handla väldigt dyra grejer och sen så faller de direkt i värde.
Mm.
Golfklubbor, klänningar, väskor. Mm.
Bil.
Mm.
Ja, väldigt mycket konsumtionsgrejer. Ja. Jag tror att så här, denna känns också som att den är inte så stor wow för oss. Förr var den mycket större. Liksom.
Varför var den förr en stor grej för oss?
För att till exempel, vi har ju i typ många år sagt huset är en konsumtion.
Ja.
Det kommer ju härifrån.
Ja.
Se inte huset det som en investering, se huset som en konsumtion. Köp huset precis som att du köper en resa. Köp det för att bo, köp det för att njuta, för att det ger dig de känslorna du vill ha. Köp inte det för tillgångens skull. Liksom.
Nej.
Så att jag upplever att det har liksom hängt med oss ett tag. Och du som har hängt med oss borde ju känna igen det där att huset, se huset som en konsumtion. Det har varit en sån återkommande grej.
Mm.
Are the assets you're acquiring the type that you love? If not, how can you change that?
Och då är det tillgångarna.
Ja, så är tillgångarna. Och fråga till dig som lyssnar också. Det är inte bara frågor till mig och Carlo. Liksom så, här. Så de tillgångarna som du köper, älskar du dem? Och om du inte älskar dem, hur kan du ändra dem? Jag skulle vilja omformulera så här. Jag fattar att alla inte älskar indexfonder. Och jag tycker att folk, alla borde ha indexfonder.
Ja, men absolut, man behöver, som en grund. Liksom.
Ja, men man behöver inte älska dem. Och då tänker jag så att då kan man komplettera med och ställa sig så här, utöver dina indexfonder, så hade jag formulerat för, utöver dina indexfonder, vilka tillgångar, köper du tillgångar du älskar?
Mm.
Och där kan det vara så här, någon, jag vet att det är några i forumet som gillar till exempel krypto. Jag gillar ju inte krypto.
Nej.
Men det kan ju vara så här, ja, jag älskar krypto för att jag gillar liksom det filosofiska paketet som kommer med krypto, att vi ska inte behöva ha någon tredje part eller vi ska kunna göra affärer liksom direkt med varandra, eller jag vill ha vad heter det, personlig integritet, alltså så här, så att det kan ju vara en aspekt man älskar. En annan är till exempel när vi pratar med Filip, då inte Filip förra avsnittet, vår kompis som är affärsängel. Han älskar ju de här små företagen och är så här, ja, men jag bidrar till lokalsamhället.
Yeah.
Så han, jag tycker absolut han investerar i det. Filip i förra avsnittet, han var ju så här, men jag älskar de här fastigheterna och gör dem fina. Jag gillar mina hyresgäster, jag ger dem honung från min egen biodling. Pratar med Warren Buffett så älskar han ju sina företag som han investerar. Du vet så här, jag har följt detta företag i 30 år, nu har jag äntligen köpt det liksom.
Ja.
Ja,
ja, visst.
Ja. Och vi har ju folk på forumet också så här, men jag älskar min swing trading eller jag älskar mina sådana grejer. Så att jag tror att ja, det är ett perspektiv. Jag tar med mig detta perspektivet innan vi ska göra avsnittet, nya avsnittet om fyra hinkar. Att lekhinken, inte bara att du ska behöva lära dig grejer, eller jag har innan sett det lite som en slaskhink. Att allt som inte är indexfonder hamnar i slaskhinken eller lekhinken. Och nu tänker jag så här, men Låt lekhinken få vara liksom stället där du lägger de investeringarna som du har en emotionell koppling till. Ingen behöver ha en emotionell koppling till en indexfond.
Den har, lekhinken eller lärohinken, den har ju verkligen fått en högre status.
Ja, det är, liksom, det är en av de grejerna.
För oss nu.
Ja, det är en av de grejerna som kommer bli nytt i Riket Sammans
3.0. Det kommer absolut att hända saker i den lärohinken.
Ja.
Och jag känner ju att där ligger hela, eller liksom delar av investeringstrappan också och alla lärdomar som har kommit där.
Ja.
Men det här tar det till en ytterligare en annan nivå.
Mm.
För där är det ju, här är det ju att man ska skaffa sig tillgångar som man tycker om.
Mm.
Inte bara som man tänker, ja, men det här kommer nog att ge mig pengar.
Mm.
Eller detta är nog en bra investering.
Mm.
Det här tar det till en annan nivå.
Ja, för det kommer med läroperspektivet.
Alltså, jag har ju köpt Tesla-aktien som jag hade då som blev 2. Den köpte jag ju för att jag älskar Elon Musk.
Fortfarande?
Ja, men det gör jag.
Jag tycker han börjar med om jag blir ett
asshole. Nej, jag tror han är missförstådd. I vilket fall så har han gjort bra grejer för världen. Så att jag kan ändå säga att jag har mina Tesla-aktier som är precis en sån grej. Jag älskar dem.
Ja.
De ger mig avkastning.
Ja. Ja, men bra.
Jag tänker att jag hittade ändå någonting.
Ja, men bra. Men detta är också spännande. Bra. Och det där är också så här, för det var vi har en lång, lång, lång diskussion. Detta kommer vi tro till nästa avsnitt när vi kommer prata om det. Att rika människor skapar investeringar, så kommer vi in på lite och förmodligen med storskogen.
Ja.
Och det, när du säger det så här, okej, varför har jag den enskilda aktien storskogen? Återigen, avråder från enskilda investeringar i aktier, särskilt i storskogen. Bra, då har vi det sagt. Varför gillar jag det? För att det är små företag. Storskogen köper små företag. Och de är liksom, de är det stora företaget som ger de små företagen muskler.
Mm.
Och jag älskar det. Liksom. Mm. Jag gillar små företag.
Så inser du nu att du har en emotionell koppling till storskogen som,
jag inte
har,
som jag inte har tänkt på innan. Nej, förrän vi pratade om detta nu här. Ja. Att, ja, men jag attraherades förmodligen mer av det än något, till exempel något SBB eller någonting annan aktie. För att, och detta blir också farligt, för att det du älskar behöver inte nödvändigtvis vara den bästa investeringen.
Nej, och, då, och det ska man ju vara medveten om, för den ligger ju i lärohinken.
Ja.
Det gör den ju.
Ja, absolut.
Och i och med att den är placerad där, då vet man om att det kanske behöver inte gå så jävla bra för det.
Nej. Nej.
Det kan, men...
Ja, men syftet är ett annat. Liksom. Mm.
Syftet är ett annat, ja.
Ja. Bra.
Bra. Vad hade vi här nu då? What is a time you bought a luxury that your cash flow couldn't justify? What is a time you did so when it could justify the purchase? Compare how you felt in the two situations, both at the moment of purchase and later. Så när köpte du en lyxpryl som du egentligen inte kunde hade råd med? Och när köpte du en lyxpryl som du hade råd med?
Mm. Har du något exempel?
Mm.
Alltså jag har ett par exempel. Jag kan börja.
Ja, tar du dem. Jag
Nej, men så här, när jag köpte en lyxpryl som jag kan... Alltså så här, jag gillar ju teknikprylar. Så jag kan ju till exempel, jag köpte en iPad eller en dator, alltså så här som jag hade råd med. Och då blir det så här, det tar ju ingen emotionell energi.
Nej.
Är med? Och medans, om vi ska säga återigen, nu måste man också ta detta med balans, för nu pratar vi om huset som nästan som att vi inte har råd med det. Men det är ju inte sanningen, det är bara att vi upplever att det ger inte den energi, vi får inte så mycket effekt för de kronorna som går in i huset.
Nej, precis, ja.
Det är liksom det som är diskussionen. Och då skulle jag säga så här, ja, men det, har vi köpt någonting som liksom cashflow couldn't justify, ja, men då skulle jag säga huset.
Ja.
Så här, ja, vi har råd att bo kvar i huset och vi har råd att göra det, men så här, jag tycker inte det är värt det. Hade vi varit så här, hade vi haft 100 miljoner, så hade man kunnat säga fuck it vad huset kostar, det är så pass liten grej. Men nu är det ju ändå så här, ja, men av vårt rör, alltså som våra löner, så går ju halva lönen för att försörja hus och bil. Och då blir det ju nu liksom så här, är det värt det?
Mm. Och då blir är det känslan.
Ja, då blir det en annan känsla, ja, än...
Den när blir vi, lite besk, kan man väl säga.
Ja, än när jag liksom köpte en dator för 20 000 som var så här, ja, ja.
Du hade råd med,
ja,
det. Mm.
Så skulle jag säga. Vad tänker du?
Ja, du och jag är bägge i den här, i huset och bilen ju.
Mm.
Men jag kan inte själv säga när jag själv köpte någonting som jag inte hade råd med. Alltså, om Klarna hade funnits när jag var 20, så kanske jag hade gjort någon sån där.
Men fast det handlar inte om det. Inte. Det handlar inte om att köpa, att inte ha råd med det, Karin. För du kan ju inte köpa det om du inte har råd. Än med. Så att detta betyder så här, du har köpt det, du har haft råd med det, men det har egentligen i efterhand...
Men det kan ju kosta mig väldigt mycket emotionellt och liksom bara, nu har jag det här på avbetalning och sånt där. Då hade jag...
Nej, men det behöver inte ens vara avbetalning.
Nej, okej, vad tänker du då? Jag fattar nog inte frågan ens. Men vilka pengar är det som man
så här, du handlar har köpt det här och inte har råd med det? Som, där du har spänt bågen lite för mycket.
Ja.
Är med. Så nu behöver du liksom play catch up. Är med. Inte som att du behöver avbetala det. Det är samma som resonemang med huset. Vi har inte köpt ett hus vi inte har råd med. Vi har råd med huset, vi kan bo kvar i huset och vi kan ha det jättebra. Är du med? Men det har ändå varit så här att det pushade gränsen.
Mm.
Hänger du med?
Ja, men det kan man väl ha när man har avbetalning på en hel jävla massa prylar. Och där man måste play catch up på grund av det.
Yeah.
Och ta extra pass på jobbet och sånt.
Yeah.
För att det känns jobbigt liksom, yeah, när man handlade exakt. Det. Ja.
Ja.
Mm.
Och sen jämför det med när du har köpt någonting som du har varit så här. Men detta var klockrent.
Det var
detta.
En lyxpryl, men det...
Nej, ja, men den hade jag råd med.
Jag tror man kanske kan glädjas lite mer, förhoppningsvis.
Ja.
Mm.
För jag tänker också, jag vet inte om du kommer ihåg när vi köpte förlovningsringar för typ 12 år sedan. Mm. Eller när vi gifte oss. Då var det ju så här, då köpte det, jag tror dina två ringar kostade 10 000 och mina kostade, eller min kostade 6. Och då minns jag som att det var ju jättemycket pengar för oss där och då. idag hade jag sagt, alltså ska jag köpa en ring för 10 000? Fan vad snål, jag känner mig.
Jag fattar helt ärligt inte hur folk har råd med de ringarna som de köper.
Ja. Men det är ju...
Så gnistrar liksom med 3 stycken ringar på ringfingret. Alltså jag fattar inte.
Ja, men det är
fattar inte hur folk har råd med det.
Ja, men
de diamanterna.
Så, ja, men så kan folk resonera om andra. Man har prioriterat, ja, man har köpt en luxury. Men ja, är du med på skillnaden här vad jag menar? Att det var en luxury vi köpte som vi hade råd med.
Ja.
Liksom, eller
ja,
som idag visst inte hade varit något problem.
Nej, det är en bra,
men då pushade vi det också liksom. Och jag upplever att många gånger så gör man det. Att man pushar, man köper.
Kan du känna att de ringarna var att det var för lite diamanter på dem, helt ärligt? Vi tar igen det sen.
Menar du allvar?
Ja, jag menar allvar. Och när vi känner så, nu kan vi köpa.
För jag menar idag.
Liksom för diamanter så gör vi det, Jan.
Ja, okay. Gör vi. Okay, så här, för dig som lyssnar och tittar så vet jag inte om Karo menar allvar eller inte.
Ibland menar jag allvar, ibland så tänker jag så, vilket slöseri på pengar, jag lägger dem i indexfonder istället. Ja, och det är precis så ombytligt som jag är, det är därför jag inte har diamanterna. Okay. Därför att jag hade ångrat mig dagen efter.
Ja. Okej, okay, bra. Ska vi ta nästa?
Ja. Have there been people in your family who have spent their whole lives working for someone else only to end up with nothing? What would you have advised them if you could?
Mm. Så känner du människor som i din familj eller släkt som har jobbat hela sitt liv för någon annan och sen slutat och ha ingenting, vad skulle du sagt till dem? Så det exemplet när jag kopierade den här från boken, yeah, när jag kopierade den här så tänkte jag faktiskt på min bror. Inte för att han har jobbat hela sitt liv åt någon annan, men han hade en pokerkarriär, professionell pokerkarriär ett tag. Tjänade jättemycket pengar och, liksom, och sen fick han lite hybris och sen så förlorade han liksom massor av pengar, eller de pengarna han hade tjänat. Och det enda som blev kvar av den uppgång och fall var en plasma-tv. En stor jävla så här 70-tums tv i vårt föräldrahem. Okay. Det är så här bizarrt stor tv. Liksom. Och jag kommer och så här tänkte att så här, var det blidde? Alltså var det blev? Och då kommer jag ihåg att liksom, sen pratade vi ju mycket om det där. Att, vet, du hade ju kunnat liksom flytta en del av de pengarna från inkomstkolumnen ner till tillgångskolumnen.
Har ni pratat om det sen?
Ja, men lite. Absolut.
Ja, men det har han säkert lyssnat på.
Ja, men det har han. Sparar ju på Lysa nu också. Och
ja,
barnens,
ja, vår, men det kanske var en jättebra lärdom ändå. Liksom. Ja.
Så att, och jag tror att det där är ganska vanligt. Alltså, man jobbar hårt och sen köper man en BMW eller den här bilen man har tänkt. Eller en ny bostadsrätt. Eller man ökar sina utgifter. Så att jag skulle väl säga så här. Och jag har sett det hos andra. Absolut, att många som har jobbat länge och det blev inte så mycket.
Nej, och jag läste om någon ekonomimänniska som blev intervjuad. Hon sa så, jag skulle absolut inte haft så mycket i garderoben om jag hade kunnat få ångra mig.
Mm.
Och då var det också det att det blev inte så mycket, nej.
Ja.
Av allt det slitet.
Mm. Och jag tror att det handlar om så här, tricket är att välja medvetet. Alltså lite Ramitseti, ta tillbaka till det. Liksom. Men spendera extravagant på det som ger dig energi och det som är viktigt och vara brutalt snål i alla andra områden. Och han säger ju också så här, med spara en del av dina inkomster. Alltså se till att flytta en del av pengarna från den övre liksom, inkomstrutan till tillgångsrutan.
Mm.
Och här försöker vi nyansera det nu. Liksom, jag flyttar det till indexfonder och sen flytta en annan del till liksom lärohinken. Och om du ändå flyttar dig till lärohinken, ja, men lär dig på sådant som du älskar, för det kommer du lära dig mer om.
Ja.
Det är väl liksom kontentan, tror jag, i det här.
Mm.
Bra. Är det någonting mer som du tänker?
Nej, jag är bara sugen på den här budgeten.
Budgeten eller prognosen?
Nej, inte prognosen. Absolut inte prognosen.
Fattar inte vad folk alltid har. Jag älskar prognos.
Ja, jag förstår, men då är det ju som att man inte hamnar någonstans ändå. Att det är mycket roligare att jobba mot ett mål.
Ja.
Så känner jag, och jag tror många känner så också. Att man gärna vill spänna bågen långt fram och ha liksom drömmar och sånt. Och sen så måste man ju ner i vardagen och jobba för det. Och då är det utmaningen, det är spännande.
Ja, jag är ju skitdålig på det där. Det är därför
jag
gillar prognos.
Ja, men jag är heller inte duktig på det. Men jag tror man måste träna så i små steg. Så bara, nu gick det åt skogen, men vad är nästa steg här nu mot den här budgeten, att den ska funka? För på 25 års sikt så ska jag ha den typen av liv, liksom. Mm. Alltså, Kashmirjättarna. tänk om vi kunde få åka till Mongoliet, Jan, och alltså, se de här... Va?
Jag är på. Alltså, så här, jag har ju...
Säg inte att det ska bli, så jag bara säger att det är kul och man skulle kunna tänka på det. Jag är sugen på budgeten.
Ja, precis. Vad?
Jag får göra en själv, så får vi se för du hoppar på det.
Ja, men det är klart jag hoppar på. Och detta ändå tänker jag så här, lite roligt. Jag är duktig på att jobba här och nu. Så att sätta mig bara i riktningen, så lovar jag att det blir biljetter till Mongoliet och Kashmirjättar och du kan få ta med dig en hem om du vill.
Och det är inte ens för att vi ska få någon tröja av det, utan för att det är ett äventyr.
Ja, ja. Jag är på. Detta var också så här, detta är mitt guldkorn. Så här, ett, jag vet inte om Karo menar allvar med sina diamanter eller inte. Och två, att vi ska till Mongoliet och titta och klappa på Kashmirfår.
Ja, vi får se. Det är en industri, Jan.
Ja.
Det är därför som jag inte menar allvar kanske med det riktigt.
Ja. Och det ska jag bo med. Så här. Man vet inte, så här, är det sant? Är det falskt? Nej, vet du vad? Jag tänker vi avrundar här. Nästa avsnitt kommer handla om att då, rika människor skapar pengar. Det tror
ja,
jag
det blir, kommer bli ett riktigt litet... spännande avsnitt. Och det är kapitel 4 i boken.
5. Jag tror kapitel 4 handlar om skatter. Det var det vi skippade idag.
Ja, det var det vi skippade. Ja. Okay. Ja,
och så tar
men alla
vi...
ni som läser tillsammans med oss.
Ja.
Vi kör på nu.
Vi kör på nästa där, så tar vi det rika människor skapar pengar. Som vanligt, stort tack för att du hänger med oss, du lyssnar, du tittar. Kommentera gärna i forumet, gärna på det här med att liksom investera, det här med lekhinken eller lärohinken, investera det man älskar. Och detta med liksom att köpa tillgång eller köpa lyxgrejer för avkastningen för sina pengar och skillnaden på profession och business, tror jag är ganska spännande att höra vad ni tänker.
Mm.
Så stort tack och så ses vi nästa vecka.
Men rent praktiskt, om man nu ska köpa sina lyxgrejer för sin...
Okej, nu kommer jag efter snacket.
Det kommer inget, jag vill bara fråga.
Ja.
För då betyder det att man handlar dem inte förrän man har fått sin avkastning på aktier, till exempel.
Ja.
Men då tar man inte ut avkastningen, eller? Man bara...
Alltså om jag ska ta ett konkret exempel från vårt liv, Karin. Yeah. Så du och jag har ju vårt vanliga rörelse, det som man kallar för rörelseresultat i företag. Yeah. Vi har våra löner.
Yeah.
Så det kommer ju vara liksom pengar in och pengar ut. Och det är där du och jag går mycket plus minus noll. Vi har typ 50 000 netto in. Mm. Det var någon som misstolkade det också, som bara, ja men shit, har ni 90 000 netto ut i mån? Nej, vi har typ, jag får ut 22 och du får ut 33, så typ 50-ish. Och vi har en löpande ekonomi på typ 50-ish. Så att vår löpande ekonomi går plus minus noll. Men till detta kommer ju utdelning. Att vi tar utdelning varje år från vårt företag.
Mm.
Och den utdelningen hade vi ju kunnat använda för att då konsumera våra liksom grejer. Det är de pengar man hade rest för. Eller det är de pengarna som man hade köpt
lyxigt
för. Mm. Nu har ju vi liksom använt de pengarna för att amortera och investera. Så vi har lagt pengarna på Lysa och vi har lagt pengarna i huset. Och
det känns bra.
Ja, absolut. Och då är det ju liksom det resonemanget som man har. Att okej, nej men vi köper inte liksom lyxsemestern för våra löpande pengar.
Nej.
Alltså att vi, i vårt exempel hade varit så här, okej, så istället för att ta ut typ 49 000 i lön, så hade vi kunnat plocka ut 70 000 i lön. Och då hade vi haft mer pengar in varje månad. Men då, vad jag misstänker då hade hänt är att våra utgifter hade ökat i samma grad.
Säkert, ja.
Och då hade vi inte haft det, medan nu när utdelningen kommer en gång om året, så känns det ju sugigt att ta och betala elräkningen med de pengarna.
Mm.
Så blir en viss mental bok.
Men jag tänker, nu har vi ju företag och vår utdelning. Men om man nu inte har företag, man har bara sin...
Men det blir ju lite samma sak, för att våra placeringar är i vårt företag. Så våra placeringar genererar avkastning i företaget, sen tar vi ut den avkastningen. Så vi har bara ett mellansteg.
Mm.
Är du med i vårt företag? Du kan ju ställa in Lysa på på att har du sparat in i Lysa så har Lysa en funktion som heter så här, uttag, ta ut 2000 kronor i månaden. Med? Och då kan man säga så här, okej, men de här 2000 kronor i månaden, det är det som går till min lyxkonsumtion.
Ja.
Är med? Så att där man får liksom inte kolla bort sig i de liksom praktiska stegen.
Nej, man får inte kolla bort sig i de praktiska stegen. Och sen vill man verkligen använda dem då.
Ja.
Mm. Eller ha dem i sin budget.
Ja. Ja. Mm. Så poängen är inte så mycket liksom så här, tänk inte så här, det är lätt för dem att tänka som att ett företag utdelning.
Nej,
utan det kan ju lika gärna vara att man tar ut pengar från sitt Avanza-konto. Eller jag vet att många som har Avanza gillar ju till exempel utdelningsaktier.
Ja.
Och då kommer liksom utdelning en gång om året. Eller där finns det med fonder som är så här utdelande, utländska fonder som delar ut en gång i kvartalet.
Mm.
Så att hur pengarna kommer in, det spelar inte så stor roll. Men liksom mekaniken som är det viktiga, så här, jag tjänar pengar, jag sätter dem i min tillgångskolumn, så ökar de över tid. Och sen använder jag en del av den ökningen över tid för att flytta till mina utgifter. Så att istället för att pengarna, om vi tänker på den här kvadraten, att det blir liksom så här, den här enkla ekonomin som vi pratar om, Marcus, för något avsnitt, så här, pengar in och liksom intäkter och sen till kostnader, så går de ut. Så istället säger vi att så går pengarna från inkomster till tillgångar och sen från tillgångar tillbaka till inkomster och sen går de till utgifter. Så de tar en detour till mina tillgångar. Medan det som de flesta gör i medelklassen är att pengarna går istället från pengar in och så går de ner för att täcka skulderna. Mm. Liksom på huset eller skulderna på bilen eller skulderna och annat. Och så liksom går de ut i form av räntekostnader.
Ja, precis.
Så att vad det handlar om är väldigt tydligt, är liksom så här, okej, men låt pengarna ta omvägen via tillgångar innan du spenderar dem, och spendera avkastningen från tillgångar så att du någon gång i framtiden kan ta bort pilen på dina intäkter. Så att du har det där vi började avsnittet, att de flesta får ju ingenting för det jobbet de gör.
Nej.
De får inte ut något beständigt.
Nej, men för det var för ett tag sedan så hörde jag en annan influencer som sa, första året som det gick bra för mig i företaget så köpte jag en Rolex. Och så var jag så, men gud, för alltså, hur då liksom? Men då kan jag tänka mig att det var utdelningen kanske. Skulle det kunna vara?
Det skulle kunna vara. Men,
nu bara spekulerar
jag. Men då har man inte runda tillgångarna. Men för problemet med många företag är att du måste jobba ihop utdelningen.
Ja.
Ja, och då har du inte
men
runda.
Hon sa att när det hade gått bra.
Jo, men återigen, men då är det förmodligen bara att hon har haft mer inkomster än utgifter.
Det kan det vara,
och så
det
var
kan
det
vara,
vinst.
Men det är inte säkert. För att,
ja, fast det är förmodligen
alltså det
ganska
säkert. Alltså det var en jättedyr Rolex.
Ja, men det spelar ingen roll.
Ja, okay.
För att återigen, då blandas det ihop inkomster, alltså resultat och balans. De flesta människor, precis som du, blandar ihop resultat och balansräkning. Så bara
jo, gjorde jag det, men jag tänkte så, hur går det till liksom? För det där är inte bara pengar som man har sådär. Och nu när jag hörde då att man kan ta sin utdelning.
Ja, men fast då blandar du ihop det.
Jaha.
Alltså så här, om hon har drivit företag och haft 100 000 intäkter och sen haft 80 000 utgifter.
Ja.
Så hon har haft 20 000 och inte haft råd att köpa en Rolex.
Nej.
Ja. Sen ett år så har hon gjort jättebra, 500 000 i inkomster och så 80 000 i utgifter.
Ja.
Ja. Och så har hon köpt en Rolex för 200 000.
Ja.
Ja. Det är inte det Kiyosaki pratar om. Det Kiyosaki hade pratat om då, det är så här, wow, du fick 400 000 extra. Ner med dem i tillgångssidan. Efter 10 år så dubblas de till 800 000. Och sen av de 400 000 som du tjänade på dubblingen, de köpte en Rolex för 200 000. För då har du dina initiala 400 000 kvar, du har 200 000 i vinst och sen använder du en liten del av vinsten.
Ja,
och
det är
det jag menar
jättebra.
Som omvägen via tillgång.
Ja, jättebra att du säger det. För det blir tydligare då, ja. Det är inte bara som att man kan så första året det går bra. Okej, men kontentan är också att det tar lite tid för de här tillgångarna att generera det överskottet, eller vad man säger.
Ja, ja, ja.
Innan man kan börja hålla på med sina lyxprylar.
Ja,
eller
det,
nu
det är därför det är uppskjuten belöning. Och jag tror inte att den influencern som berättade om Rolexen hade uppskjuten belöning.
Nej, det låter inte som det, att hon väntade så länge, utan hon väntade bara en liten stund.
Ja, och vi vet inte.
Vi vet inte, nej. Liksom. Nej, vi vet inte.
Liksom, men, ja.
För mig blir det i alla fall tydligare nu.
Ja.
Att det kommer ta tid innan man kan ta ut den där
Ja, och sen är det, allt, och sen är det alltid nyanser i det. För jag vet inte om det är samma influencer, för jag har haft upp en annan influencer som var också så här, som hade målet att spara till en Rolex.
Nej, det var inte samma.
Det var inte samma?
Nej.
Okej, okay. Ja men bra. Ja men snyggt, då gör vi försök till avslut nummer 2. Tack för denna veckan. Tack. Och så ses vi.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.